Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit en person som jag faktiskt ska säga så här. Det är en av de personer som jag verkligen beundrar. Vet du om det, Sune Linder? Att jag beundrar dig.
Jag har ingen aning om. Nej. Vad trevligt.
Ja. Och vet du varför?
Nej.
Därför att jag har känt dig nästan hela mitt liv här i Tyresö. Och du har alltid varit en person som har sagt vad du tycker oavsett om det passar i sammanhanget eller inte. Och det tycker jag är modigt.
Ja, alla kanske inte tycker om det, men det är svårt för mig att säga någonting som jag inte ställer upp på.
Ja, och det gillar jag.
Mm.
Och sen är det också så här att du är också en person som är känd för många Tyresöbor. Sune Linder, vem är du för Tyresöborna?
Ja, jag kan väl säga att jag kan ju vara urfader till en jättestor familj.
Ja, det är du faktiskt. Du är en patriark.
Ja, det kan man säga.
Du har ju okända, men du har några stycken riktigt kända. Vi tar dem först, tycker jag. De som är riktigt kända i din familj. Vilka är det? Förutom du själv och din fru Maria.
Ja, det skulle vara Anders då.
Anders Linder.
Ja, som är nu.
Ja, vet du vad vi kallar honom? Vi kallar honom för presidenten.
Ja, just det. Han tycker det. Han är ålderspresident. Det finns ingen som har sett att i kommunfullmäktige så länge som honom. Han kom in när han var 18 år och idag är han 63.
Ja, inte det konstigt att du har en son som är ålderspresident i kommunfullmäktige?
Ja, och det känns verkligen svårt. Men han är ju inte äldsta barnen, det är ju Stefan.
Ja, och jag var klasskamrat med Stefan Linder. Jaha. Så skolan, där. Som var född 56.
Ja, just det. Han är 64.
Anders är även ordförande här i Tyresö närradioförening.
Ja, just det. Stämmer bra.
Ja. Men du har fler kända släktingar, eller i den stora släkten här?
Ja, Marie, Anders fru, är ju ordförande för Hyresgästföreningen.
Ja, i Sverige.
I Sverige, ja. Just.
Så hon uttalar sig just nu när vi håller på här och sitter, så har budgeten kommit. Och där har Marie ofta synpunkter.
Ja.
Så hon syns i allmän media.
Ja.
Ja. Men sen har du också, ett av dina barnbarn har gått i dina fotspår. Du musicerar ju. Ditt musikaliska arv har ju gått vidare.
Jaha. Ja, du tänker på Erik. Han som sjunger, både sjunger och spelar. Ja.
Alldeles nyss såg jag en fantastisk liten video där han har lagt ut sitt lilla barn som han sjunger kring sitt lilla barn.
Ja, ja. Han är mäkta stolt att ha blivit pappa.
Ja, så hur många barn har du? Hur många barnbarn har du? Hur många barnbarns barn har du?
Ja, det är, alltså hur många barn jag har, du vet jag bestämt att det är 4.
Ja.
Och jag vet med bestämdhet också att jag har 14 barnbarn. Sen är jag lite osäker på antalet barnbarnsbarn, men det har kommit till. Men jag tror att det är, ja, jag tror att det är 14 i alla fall, det också.
Kan ni samlas allihopa?
Ja, inte nu i coronatider.
Nej, men ni har kunnat samlas?
Ja, det har vi kunnat göra i större delen. Vi har ju, det är ju några stycken, eller en kan man ju säga, som bor i Astrid Lindgrens, vad heter stan?
Ja, just det, där nere, där, just det, Astrid Lindgrens land. Jag kommer inte ihåg heller vad det heter någonting.
Ja, just det.
Anna bor där.
Ja. Och det är inte säkert de åker upp här sammanhangen. Alltså. Det är lite långt.
Men du är känd för din familj, för det är du faktiskt. För familjen Linder är en betydande familj här i Tyresö. Speciellt när vi har en president som heter Anders Linder. Men du är också känd för någonting annat, som där man hör dig musikaliskt i många sammanhang.
Jaha, ja. Ja, jag är med i Tyresö jazzband.
Ja.
Ja.
Och ni har spelat länge.
Ja, det har vi. Vi har nog säkert spelat ihop i över 20 år alltså.
Ja. Ja. Och ofta sådana här sammanhang när det är Tyresöfestival eller... Ja, jag ser er i olika sammanhang när ni spelar.
Ja, det har varit mycket till Tyresö här, både jazzklubben och i olika evenemang här.
Ja, visst är det så.
Ja, i centrum har vi spelat mycket också. Så att,
ja, precis. Ja. Nu har vi ingen scen i centrum. Nej. Förut fanns det en scen.
Ja.
Det måste vi, tycker jag, alltid påtala. Vi saknar scenen i Tyresö centrum.
Ja, det är ju ganska tokigt. Och sen har man ingen högtalaranläggning heller.
Nej, nej.
Utan de som ska spela där ska släpa dit det där själv. Ja. Annars, jag menar, det är ju enklast att ha en högtalaranläggning på plats. Alltså.
Ja, det var en väldigt trevlig grej att man hade arrangemang där, ja, på torget förut.
Ja. Ja.
Mm. Men du är också känd för någonting annat. Du är nämligen känd för att du är aktiv i en av de stora föreningarna i Tyresö.
Alltså?
Heter den PRO? Den
ja, just det. PRO, ja. Ja, just det. Ja, och det är en stor förening. Det är väl den största.
Ja, visst är det det? Ja, jag tror faktiskt det. Det är era årsmöten, ni får ha stora lokaler för att ni ska få plats.
Ja, det är tur att inte alla kommer. För då skulle vi inte få plats. Vi är väl ungefär 1400 medlemmar.
Ja.
Det går ju lite upp och ner. De dör och kommer nya och så vidare. Ja. Så att,
och du har varit pensionär i 25 år, har jag räknat ut.
Ja, det stämmer det.
Mm. Ja. 95 gick du i pension.
Ja.
Mm. Och då vill jag bara säga så här att grattis för att du har klarat coronan. För jag intervjuade nämligen ordförande i PRO, Bosse Furegård. Och då sa han till mig att han var väldigt orolig för dig. För du hade fått corona och var på sjukhus.
Ja.
Och du har en betydande ålder. Du är hur gammal då?
Ja, 87 nu.
87, ja, men det var väl ingenting.
Nej, det var ingenting.
Men du tog dig igenom coronan?
Ja, jag hade ju tur så tillvida att jag behövde ju ingen intensivvård.
Nej.
Alltså jag sjuknade ju in. Vi har ju ett gemensamt ställe uppe i Ramsele, Ångermanland.
Just det.
Och i år var det ju då svårt hur man skulle träffas där och så vidare. Men nu hade ju Anders, han hade ju han och Marie och Sara och hennes man Kent.
Sara är din dotter.
Mm. Ja, och de hade råkat ut för det här.
Ja, hela gänget hade nästan haft corona, va?
Ja, det kanske är överdrivet.
Ja, tror många hade haft det.
8-9 stycken är det väl i alla fall.
Mm.
Men då var det de fyra och då åkte vi upp med Sara och Kent.
Mm.
Det var ju ofarligt för oss eftersom de var immuna. Och ja, det gick väl bra, men ingen fara. Vi kom upp dit till fritidshuset den 2 juli och... Och det var bra, vi kände oss bra allihop och det var trevligt. Men sen den 10 juli, då var jag yr och virrig. Så jag ramlade i kull.
Oj.
Mm. På natten. Och på morgonen då så tyckte de att vi kanske skulle åka in med det till Sollefteå.
Mm, det är närmaste sjukhuset, ja.
Och då gjorde de prov där och då så konstaterade de, vi fick inte svar då, utan de var ju livrädda för stockholmare där uppe.
Jag vet,
där uppe
man, var knappt välkommen upp till
Nej, det var,
norra
det var hemskt alltså. Mm. Så att, men de kom fram till att jag svarade på torsdagen, det här var på en lördag så åkte in och på torsdag fick vi svar alltså att jag var positiv. Och då sa vi så här, här vågar vi inte stanna här uppe för att i Stockholm kan de ju det här bättre. Så att, då åkte vi hem med Anders och Marie som hade kommit upp. De hade då bara varit uppe en dag.
Aha.
Eller två möjligen. Så att vi stack iväg med dem och var hemma då på fredagen tror jag.
Men du fick ligga på sjukhuset kort tag där uppe i Norrland? Eller de bara...
Nej, eftersom det tog från lördag till torsdag när vi fick besked.
Aha, aha.
Så då visste vi inte förrän på torsdag att jag hade eländet. Då, så att, men då åkte vi ner till Stockholm och satt man då i bilen. Det var inte det bästa precis. Men, och sen på, det var, tror jag, på en lördag också så var jag... Då var de hemma alltså, många på morgonen. Det var så knepigt för att då tuppade jag också av alltså.
Och, alltså du blev så dålig då?
Ja. Och då ringde de efter ambulansen och sen så tog de in mig till SÖS då. Så gjorde de samma prov som i Sollefteå och vidimerade då att de hade rätt. Och sen så, ja, de hade väl något snack med handen då så jag överfördes dit.
Men var du jättedålig då alltså, så du var tvungen att ligga på sjukhus?
Ja, jag var ju knackig alltså. Det var, man hade ju feber och sådär. De kan ju inte göra mycket alltså.
Nej, de kan inte det.
Nej, ja, det är Alvedon som gäller och så kan man få... Och det fick jag ju sån här tillskott för blodförtunning.
Ja, ja.
Så att man ska åka på någon propp alltså.
Men så du fick det, men din fru Maria fick det inte?
Nej, väldigt egendomligt.
Ja, hur förklarar man sånt?
Ja, jag vet inte. Möjligtvis att ångermanlänningar är immuna. Det skulle kunna vara det. Men annars har de väl såna här... T-celler eller vad det heter, talbar. Så att, men det var, för vi hade ju levt efter de här reglerna. Vi träffade inga människor mer än på gott avstånd. Ungarna handlade ju åt oss och de ställde maten utanför dörren och sen så stod vi och pratade på,
på
ett par tre meters avstånd och sen tog vi in kassarna så att ja, vi var väldigt försiktiga, träffade inga människor, råkade vi träffa några så stod vi höll avstånden hela tiden.
Och ändå fick du det och ändå fick inte Maria det?
Nej, och det är ju väldigt egendomligt alltså.
Alltså det här är en väldigt mystisk sjukdom.
Ja, det är mystiskt alltså. Ja.
Kändes det här som en vanlig influensa eller kände du det liksom att nu är det kört?
Nej, jag har ju en komplikation. Alltså jag har ju KOL bland annat.
Ja.
Och då var man ju högriskgrupp förutom åldern alltså. Då är de ängsliga givetvis alltså.
Men du kryar på dig?
Ja, alltså jag fick ligga 11 dagar på sjukhuset. Man ska ju vara feberfri en 3 dagar eller någonting sånt där.
Men fick du några men då? Har du varit extra trött och extra svag nu?
När man kom hem. Jag kom hem i augusti. Så att då var jag väldigt trött, vad jag vill säga. Och ingen ork.
Nej.
Det har jag inte än.
Nej.
Och det här går på lederna också. Så jag har fått mina knän och... Ja, överhuvudtaget.
Hela kroppen känns det i?
Ja.
Men du kan spela?
Ja, jag har inte gjort det på länge, men nu måste jag börja.
Men då tänker jag så här, för du har ett instrument som du krävt lite luftkapacitet för. Vad spelar du för någonting?
Allt saxofon.
Måste man ta väldigt bra luftflöde till det?
Ja, men det är liksom mera en teknikfråga.
Det är
finns
det?
De som... kan spela med en kvarts lunga eller någonting sånt.
Alltså kan man det?
Ja.
Jaha, vad bra då.
Ja, så att det går.
Det går, men vad kul då.
Ja.
Jag tycker att det är helt jätteroligt, för folk var verkligen oroliga för dig.
Ja, ungarna var det. De sa ju att när man får iväg ambulansen, då sa de ju efteråt alltså. Är det sista gången vi ser farsan?
Ja, men precis. Ja. Och de fick inte besöka dig heller?
Nej, det fick man inte.
Hur har den här tiden varit annars tycker du då? Att liksom tvinga sig liksom i frivillig karantän och inte träffa folk? För du är en extremt social människa som har alltid haft en full kalender. Möten, PRO, skriva, träffas. Hur har den här perioden varit?
Ja, den har ju varit besvärlig. Man blir ju väldigt less på att inte ha någonting att göra. Man kan ju läsa och så glor man ju på tv mer än vad man ska titta på väldigt mycket dåliga filmer. Jag tycker om dåliga filmer, då tänker jag mer på deckare och såna saker.
Ja. För att jag träffade dig på biblioteket, du lånar böcker.
Ja.
Du läser istället då.
Ja.
Är ni ute och vandrar? För jag tycker att jag träffar halva PRO ute på våra vägar nu.
Ja. Jo, de tar plats. Inte efter det här. Eftersom knäna är så knackiga nu. Så jag går väldigt lite. Alltså för att det gör så förbannat ont.
Jaha, okej. Vet du någonting om hur de ser på det? Kan man friskna till eller är det men man får? Vet du det?
Ja, jag hoppas att jag frisknar till. Annars är det ju hopplöst om man ska gå med det här. Alltså.
Ja, det är verkligen.
Så att man får se. Det finns väl olika behandlingar, tänker jag.
Nu vill jag egentligen veta lite mer om dig. Jag har faktiskt läst en artikel i en väldigt fin tidning där någon Bo Toresson har intervjuat dig för några år sedan.
Ja, ja.
För du har gjort sådana här personporträtt. Du brukar intervjua andra PRO:er om deras liv.
Ja.
Men då kunde du inte intervjua dig själv.
Nej, det känns lite svårt.
Ja. för att jag vet ju också, eftersom min mor och du också var kompisar och ni hade en studiecirkel. Hon var ju väldigt fascinerad när du tog med henne och hela det studiecirkelgäng till Söder och berättade om din barndom. Att du är en av dem som är uppväxt på Söder med torrdass, barnrike hus. Berätta om det. Och fyra personer i en liten etta. Var det så?
Nej, det är inte riktigt rätt.
Ja, men få höra då. Jag har inte full koll.
Ja, jag kan säga att jag föddes i Stockholm. Men bodde 3 år i Hagalund.
Jaha, ja.
Då var Hagalundare på den tiden senare tids Söderbo, kan man säga. De var betraktade som busar.
Jaha, okej, okay, ja.
Men sen som 3-åring så flyttade vi in och då bodde vi på Åsögatan. Och där var det torrdass på gården och man eldade i kakelugn.
Och ni bodde ganska trångt också?
Ja, vi var ju bara 4 stycken då, personer. Men det var ju ett rum och kök alltså.
Ett rum och kök, 4 personer.
Och kallvatten och spis.
Det låter som du är född på 1800-talet.
Ja, men man ska inte glömma bort att Stockholm var omodern väldigt länge. Alltså.
Det var ju det, va?
Ja, stora husbestånd som de flesta lägenheter var ettor i Stockholm. Alltså.
Det var det, ja.
Tvåor och så. Ja, bortsett från Strandvägen och sådär, men annars så var det väldigt små lägenheter.
Och det var liksom, det var arbetare som bodde på Söder då?
Ja, det var det. Det var ju inte som det är idag. Idag är det ju gräddan.
Ja, idag är det gräddan, precis.
Ja.
Men det här med barnrike hus, vad var det för någonting?
Ja, det hette ju inte barnrike hus när det startades. Det var en kvinna som hette Magna Sunnedal som ärvde. Hon var ensamstående, ärvde, tror jag, någon gång i början på 1900-talet. 10 miljoner kronor plus stora landområden omkring här i Stockholmstrakten och även på andra ställen i Sverige där hennes far hade, eller om det var morsan hennes, jag minns inte, men de hade i alla fall gått om pengar.
Mm.
Och så samlade de kring sig kvinnor som hade en hel del pengar och fick dem att bli mecenater av olika slag.
Aha.
Och jag tror 1917 så skänkte då Magna Sunnedal 400 000 kronor till Stockholms kommun då nere om för att man skulle bygga lägenheter till familjer som hade det dåligt ställt och som bodde knackigt alltså.
Dina föräldrar, vad jobbade de med?
Ja, farsan var metallarbetare. Han hade varit lite diversarbetare, byggnadsarbetare och sådär. Men han slutade sitt yrkesaktiva liv som metallarbetare på LM Ericsson. Och morsan, hon var ju hemmafru. På senare tid så jobbade hon lite i affär och sådär. Men det var ju, det var väl ett någonting städare och sådär var hon ju på kontor och på kvällstid och sådär.
Men ni fick alltså chansen att flytta in i det här huset?
Ja, och min farmor hade bott där väldigt länge i Klippgatan 18. Och så fick man ju söka in då, det gjorde väl föräldrarna då. Och så fick vi klarsignal och då fick vi flytta till Borgmästargatan 13 till en etta.
Också etta?
Det var också en etta, ja.
Men var det toalett och sånt inomhus då?
Då var det toalett inomhus, det var en fröjd. Och så var det rinnande vatten och det var inte en sån här diskbänk som sen bestod. Det var ju gamla zinkbänkar eller såna här knepiga saker, jag kommer inte ihåg rakt av. Men,
så men, det var modernt tyckte ni då?
Ja, vi tyckte det var modernt och så var det centralvärme så att vi fick ju det. Så det var väldigt bra. Och den här lägenheten låg så väldigt fint med fönster ut mot Vita Bergsparken och Sofia kyrka.
Oj, vad fint.
Ja.
Så du är riktig söderkis?
Ja, det kan man väl säga.
Fast du pratar inte så mycket söderslang, måste jag säga.
Nej, det gör jag inte, men det blir ju så att det kan man ju inte hålla på med i hela sitt liv.
Men gjorde du det när du var liten? Vad hade du?
Ja, man hade fan, det vet jag. Det är klart att det var ett slack. Men det var ju inte några konstiga ord, egentligen vanliga ord som användes i en annan betydelse.
Men så när du gick och utbildade, du tog realexamen. Var inte det ovanligt när man då kom från en arbetarfamilj att man inte började jobba själv direkt?
Ja, det var ovanligt alltså. Men det hade en särskild historia därför att de flesta som skulle gå realskolan, man gick ihop tjejer och grabbar hela tiden, kanske man gör nu med, från småskolan och uppåt. Och många efter 4 år då i folkskolan så gick de som skulle då, mest flickor, till flickskolor.
Just det.
Och då särades de på.
Skulle lära sig laga mat och sy och sånt.
Ja, de fick väl lära.
Jo, men det fick de också göra på
flickskolan. Ja, det fick de säkert också göra. Och sen kunde man då gå till en realskola som hette Tekniska Mellanskolan som sen mera bytte namn till Tekniska Realskolan. Och då kunde man komma in när man hade gått 6 år i folkskolan. Och då frågade läraren där som jag hade haft då som klasslärare, då undervisade de ju stort sett i allting utom i sång. Är det några som ska gå vidare och ta realexamen? Ja, då hörde man ju, de rörde på sig så här. Och så tittade jag liksom bakåt, jag satt ganska långt fram. Och tittade bakåt, och det låter lite dumt, men jag tänkte så här, realskolan hade man ju respekt för. Och min tanke, ska de här dumskallarna gå i realskolan? Då räckte jag också upp armen. Och sen så, då fick man ju pröva in. Då var det ju inte som att man visade några betyg som man inte vet vad de betydde. Men då fick man pröva in i alla ämnen, till och med högläsning.
Du var bra i plugget?
Ja, så där. Jag var duktig i början tills jag började. Jag köpte saxofon när jag var 16 år. Det var inte så bra för skolarbetet. Det var det inte.
Du var tvungen att träna flera timmar
om dagen. Ja, det var mycket spela då. Det var det. Men jag kom igenom i alla fall.
Du kom igenom. Ja. Och du har ju faktiskt gjort en väldigt lång karriär, kan man ju säga, inom en bransch.
Ja, jag var ju i byggbranschen på både konsultsidan och på byggherresidan.
Ja. Var det Svenska Bostäder du var?
Nej.
Det var?
Nej, jag var på Familjebostäder.
Familjebostäder, tala om vad Familjebostäder är. Jag kan ju inte sånt här.
Alltså, ja, Familjebostäder är ett av de 3 kommunala bolag som Stockholm äger till. Och tillsammans hade de här 3 bolagen storleksordningen 110 000 lägenheter i Stockholm.
Oj, och hur högt lyckas du ta dig i karriären?
Ja, jag var vice vd i många, många år alltså.
Jag vet.
Där, så att,
en arbetarkille från söder.
Ja, visst.
Kunde du föra dig i de fina rummen?
Ja, alltså byggbranschen är speciell alltså. Det kan man säga. Jag tror inte det finns någon bransch som är liknande, och minst inte då alltså.
Nej.
För att det var raka rör. Ja. Det var ingenting som...
Det passade dig?
Ja, det passade mig alldeles utmärkt. Ja.
Men hur hamnade du då i Bollmora av alla ställen? Den här kommunen som ingen visste ens fanns?
Ja, när vi gifte oss så hade jag hade stått i bostadsförmedlingen då i 5 år eller någonting sånt där. Jag anmälde mig när man fick alltså 16 år eller någonting så. Och jag var ju 22 när vi gifte oss.
När gifte ni 1905?
Ja, jag var 22. Jag fyllde 23 3 dagar efteråt. Och då fick jag en 2 i Årsta.
Hur kändes det som en söderkille, Årsta? Kändes det nära eller långt borta?
Ja, jag tyckte det var förvisning.
Ja, förvisning. Ja. Visst var det så?
Ja, det var ungefär samma dag. Hej då alla.
Ja, det var som att skickas till Södertälje eller någonting sånt. Ja.
Så att, och sen anmälde jag mig direkt till kösen igen. För att vi väntade ju barn då första. Och de var ju, det var ju många, var 24 och vi bodde i den där 2:an. Så att det var ju bara sängar överallt.
Jaha, så både Stefan och Anders är födda i Årsta?
Ja, och Sara och Per och Sara också.
Alla 4 barnen?
Alla 4 barnen där. Ja.
Jaha.
Så att,
ni behövde större?
Vi behövde större och jag stod i kö och jag fick inga... När man hade stått så länge då, hade jag stått i 8 år eller drygt det.
Mm.
Så ville man inte slänga bort den köplatsen. Jag fick för dåliga erbjudanden. Bland annat fick jag faktiskt ute i Bollmora här uppe i Graningsringen eller någonstans av husen där kanske.
Graningsringen tror jag inte fanns då.
Nej.
Bollmaberg fanns.
Ja, det var väl där då.
Ja, det fanns först.
Och då tyckte jag lägenheten inte var något bra. Mm. Så att, men då såg vi var det här låg. Och sen gick det bara någon 14 dagar. Då var en annons på det huset i de här Skånelängarna.
Ja, för de Skåne, det var bostadsrätter från början.
Ja, det var det. Det var HSB.
Det var HSB,
ja.
Och ni var ju faktiskt ett ganska häftigt gäng som flyttade in där.
Ja, det var ju... Alla var i samma ålder, det var som nybyggare.
Ja, visst var det
Stilla, ja, det var kul alltså.
Och flera kända personer bodde också i den här längerna.
Ja, då, vi hade ju statsministern där.
Ja, Ingvar Carlsson.
Ingvar Carlsson.
Och hans barn.
Ja.
Och sen även Walter Slunge.
Ja.
Som var en av de ledande politikerna i Tyresö.
Ja.
Det var det sossetätt där på... Eller var det, hur var
ja, det?
Det?
Var, det var nog väldigt blandat.
Det var nog blandat.
Ja, Stig Hamlin som var ordförande i AIK, han var ju inte känd för att vara sosse precis. Inte. Det var
men du, var du politiskt aktiv redan från början?
Nej.
Var du inte?
Nej.
Hur kom det sig att du och din familj blev så politiska?
Ja du, jag kommer inte ihåg när jag kom med i partiet alltså. Men på något sätt kom jag in.
Men var det inte så också i Tyresö? Jag har hört den historien från mina föräldrar. Att ni var väldigt mycket unga människor som flyttade hit.
Ja.
Ni var alltså 25-35 års åldern. Alltså i produktiva åldern. Vi var ju jättemånga barn som föddes här.
Oja.
Och föräldrarna lärde känna varandra. Det var väldigt mycket tjänstemän. Det var ju liksom duktiga människor. Föreningarna blomstrade redan från början.
Ja, det gjorde de.
Man gick på biblioteket och hade möten. Så det startades ju mycket bra saker här ute av de här, vad ska man säga, väldigt... Jag tror att ni var liksom ett gäng. Ni kom från hela Sverige. Ni hade inget förflutet i Tyresö. Och ni startade någonting nytt. Och jag har sett bilder på de här politiska mötena. Det är jättemycket människor som gick med i politiska partier på den tiden, på 60-talet.
Det var nog väldigt aktivt kan man ju säga. Det fanns ju stora saker som behövdes.
Ja.
Och så kom ju den här Lex Bollmora också.
Ja.
Som innebar att...
En lag. Eller praxis,
ja, det har varit en lag alltså, som tillät kommuner att bygga i andra kommuner än där bolaget var placerat. Alltså.
Ja, Stockholms kommun kunde bygga i Tyresö?
Ja.
Och vad ledde det till om man nu ska vara helt ärlig?
Ja, då kom ju bland annat familjebostäder
att
bygga upp vid Kikvägen och även HSB då, som i stort sett på den tiden... Eller att så länge hade de inte haft det, men under väldigt många år hade HSB egentligen varit den som styrde familjebostäder alltså. Mm.
Men var det inte också så här att Stockholm tog chansen att när det byggdes väldigt mycket här ut, för vi var ju en av de barnrikaste kommunerna i hela Sverige. Och vi växte så det knakade, man var tvungen att bygga en skola varje år på 60-70-talet. Stockholms kommun skickade ju också ut människor som inte hade råd alla gånger att bo. Alltså vi fick ju hit också det som kallas för socioekonomiskt utsatta människor.
Ja.
Därför att det var ett sätt för Stockholm att bli av med sina kostnader.
Nej.
För på den tiden hade man ju ganska bra socialförsäkringssystem. Och,
ja.
Så vi fick ju också, vi var ju liksom, vi var inget, vi var ju liksom inte något utanförskapsområde som man säger idag. Men vi var ju ett av de här kommunerna där vi barn fick liksom leva. Alltså det var ju lite stökigt här ute i Bollmora.
Ja, jag ska väl säga inne från Stockholms sida. Alltså de som bodde i Stockholm så var ju inte Bollmora. Det var inte himlen.
Nej, det var ju inte det.
Tvärtom alltså.
Ja.
Så att,
men det som hände då, vi kom ju från hela Sverige.
Ja.
Och det var ju det som var häftigt tycker jag. Att det fanns ju ingen sån här Bollmora-kultur. Utan vi skapade den själva.
Ja, det...
Det var ett slags nybyggarområde.
Ja, ja. Jo, visst var det det.
Och vi som var barn då, för jag är lika gamla som dina barn. Alltså det var ingen som följde oss till skolan eller brydde sig om vad vi gjorde på kvällarna. Man kom hem och fick mat, ut och lek sa de bara. Så man var ju massvis med ungar ut och lekte. Och hittade på massa bus.
Ja visst, visst.
Kanske inte så farligt, det var lite mellanöl och lite mopeder och sånt. Men
ja.
Den tidens bus.
Mm, det kan man säga. Relativt oskyldigt, ja.
Ja. Jämfört med dagens.
Ja.
Men hur upplevde du liksom Bollmora och hela den här perioden när ni kom hit?
Ja, jag tyckte att det var ju ännu mer förvisning att komma hit än att komma till Årsta.
Jag tyckte det.
Och det var ju besvärligt med bussar in och så. Det var det fanns ju ingen motorväg. Men jag jobbade ju inne i stan och då var jag på konsultsidan i 10 år inom bygg också. Så att, men sen byggde de ju den här vägen som de misslyckades med givetvis.
Du menar motorvägen?
Ja.
Kurvorna där som de
ja,
inte gjorde på rätt sätt.
Sen är det vid Älta där vid sjön.
Ja,
alltså,
det var
ju pålat där. Alltså, det kunde de inte heller. Så att,
nej,
den var ju som hackmat där. Alltså, men det var ju rätt. Men sen växte man in här alltså.
Ja.
Och nu har jag ju bott i, vad är det, vi kom hit 66 i januari.
Mm.
Och 54 år har vi bott här, 54
december. 54 år, ja.
Och jag har ju aldrig haft, efter ett tag, inte en tanke på att flytta in till Stockholm.
Nej, och ni bor fortfarande kvar i det huset som ni...
Ja, men nu är vi bara 2, så nu har vi väldigt gott om plats.
Är det många av ursprungsgänget som bor kvar där?
Nej, det har nog... De har flyttat och dött av och sådär, men det är ju några stycken i alla fall.
Ja.
Men det som är spännande, det var en kåk som såldes nu diagonalt över från där vi bor.
Mm.
Det var ett av barnbarnen och hennes man.
Jaha,
det.
Var det?
Så blir man granne.
Ja, för det är väl ganska roligt. Du har väldigt mycket av dina barn och barnbarn i Tyresö.
Ja, de flesta är ju här alltså.
Ja.
Ja.
Alla dina barn?
Ja, det är de. De bor inom en radio av ungefär, ja de alltså, inom 800 meter. Så vi har väl egentligen aldrig längre än en kilometer om vi ska gå alltså.
Och det som är häftigt också, vi som då, jag var 7 år när jag flyttade hit. För mig är ju liksom Tyresö hembygd, men man har inte fattat det riktigt. Att liksom, vi har ju ett ställe uppe här i Dalen. Där har ju folk flera 100 års perspektiv på familjer.
Ja.
Det har vi ju inte här. Men du har ju faktiskt nu en familj, barn, 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 barns barn.
Ja.
Och de är ju verkligen rotade här då.
Ja, det kan man säga.
Mm.
Kan man säga. Det finns några stycken som har flyttat in till Stockholm och sådär och har lägenheter där. Väldigt många är kvar här ute och det är skoj.
Det sista då, politiken. För du har ju suttit i olika nämnder. Jag träffade dig när du satt i kultur- och fritidsnämnden.
Ja, då hade jag tidigare suttit i, man kan säga, tekniska nämnden. Den hette inte det då, det hette något annat.
Det var den viktigaste nämnden.
Ja, det var det. Det tyckte jag också.
Och det var där man bestämde hur man skulle bygga.
Ja, och så var det väldigt, det var inte så mycket politiskt tjafs. Alltså, man var pragmatisk och såg det här. Så det var väldigt bra samarbete mellan alla partier i stort sett.
Jag vet.
Alltså. Så att där hände det saker. Och jag satt där i 10 år- Men då kom ju Anders, han hade ju då varit aktiv här, så att då tyckte de att han skulle sitta där.
Just det.
Och då sa jag att jag kan inte sitta i samma nämnd som min son. Alltså.
Nej, det går ju inte. Du fick lämna plats för en
han fick min plats, så att säga.
Och
då kom jag in i kulturnämnden, så där satt jag också i jag kanske satt 12 år. 12 är det, text ska nämna 10 år, det spelar inget så stor roll i kulturnämnden. Ja, alltså. Och det var ju på Sven Lionells tid också, ja. Så att det var väldigt härligt.
Det var ju väldigt härligt. Och Sven Lionell var ju en person som uppskattades i alla läger.
Ja.
Ja, vi saknar honom jättemycket.
Ja.
Ja, jättetråkigt. Mm.
De var ju en av våra allra bästa vänner, personligen alltså.
Ja, jag förstår det.
Privat satt det. Mm. Han, det var ju mycket Tyresöspelet då, var det som...
Det var jätte... Ja. Och där var du med, spelade,
ja,
va?
Ja, jag var med.
Och även flera i din familj var också med och hjälpte till.
Ja.
Spelade.
Ja, Andersson, han var ju den som svarade för de tekniska grejerna, byggena och så här. Och där hjälpte både Anders och Stefan till med att bygga scen och så vidare. Erik var med och så sålde tidningar när... Lex Bollmora kom alltså. Han kom, var med som en liten tidningspojke.
Ja, vad roligt. Ja.
Och jag spelade ju Axel Wennergren.
Aha.
Den stora industrigubben som var egentligen en, delvis en riktig bluff också. Han slog duster i ögonen på både presidenter och folk ute i världen.
Han gjorde det.
Ja, ja, men... Det slutar väl inte så bra för honom.
Nej. Nej. Nej, vad kul. Nu kommer den sista frågan, Sune. Vad tycker du om Tyresö idag? Det har ju byggts någonting helt otroligt de sista 10-15 åren. Vad tycker du själv? Jag vill ha ditt ärliga svar.
Ja, jag tycker inte om det riktigt. För att jag uppfattar det som att man ville göra en stad av Tyresö. Och Tyresö är ingen stad, tycker jag. Man åker ut på landet egentligen. Och då möts man av den här typen av bebyggelse som man nu har fått upp. Det är väl inget fel på kåkarna i sig själv, kanske. Men de står inte bra här. Och tar man centrum med de här, det höga huset, Vio, det tycker jag om.
Tyresö Vio, ja precis.
Det är ett landmärke, det är bra. Alltså.
Ja, och det harmoniserar bra med gamla kommunhuset.
Ja, medans de här andra kåkarna som man nu byggt och... Jag vet ju det, att det är billigt att bygga många våningar för man har ju grunden klar och det vill ju byggmästarna då, de vill ju bygga. Men där tycker jag att Tyresö kommun skulle ha hållit igen och behållit den här småskaliga skalan alltså. För att man säger hela tiden att det finns ingen mark längre, det finns ingen mark. Det har man sagt i Stockholm ungefär i 50 år att det finns ingen mark kvar att bygga. Vad fascinerar man har byggt? Jo, givetvis in i stan.
Mm.
Och likadant är det ungefär här alltså. Och nu har man tagit de här markdelarna i anspråk som... Och då tycker jag man skulle ha hållit sig till en lägre skala.
Jag tycker tyvärr också att man inte harmoniserat husen.
Nej.
Jag tycker att det är väldigt fint till exempel där Curres Corner var förut.
Ja.
Att där fortsätter man på gamla Ekbacken, Pluggvägen, ja, och de nya husen. Liksom den som kommer dit ser att det liksom hänger ihop. Men de här som har pluppat upp vid masten. Ja. Där ena huset ser ut som från Ryssland. Det andra ser ut som... liksom det ser ut precis som man gör i öststaterna. Ja. Man bara pluppar upp ett hus som inte har någonting med andra huset att göra. Och det blir ju inte fint.
Nej. Jag tror statsministerkontoret här har... Det stod ju det att det är damer som styr nu för tiden. Då sa man ju, det var någon som intervjuade, att vi testar gränser. Det tycker jag är ett alldeles tokigt sätt.
Fast ska jag säga då, jag som också varit kommunalpolitiskt aktiv. Jag satt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige när Berit Assarsson, moderat, satt där. Och hon var ju väldigt noggrann med att det skulle vara, alltså ett strand till exempel man byggde, det skulle vara snygga hus, det skulle vara fina färger. Och som moderat så kunde hon säga att vi ska ha en färgkarta. Det vill säga det fanns alla färger, men det var den nyansen som gick ihop med den nyansen som gick ihop med den nyansen.
Mm.
Och hon sa sadeltak och det ska liksom vara harmoniserat med de gamla husen. Man byggde ju snyggt faktiskt.
Ja, det tycker jag. Jag tycker Tyresö strand, första bebyggelsen där, det var ett mönster.
Ja, och likadant vi som då bor på Farmarstigen när man byggde det. Det var Birgitta Nodell och gänget som planerade det. Där man inte kan skilja på när våra barn växte upp på Kanelgränd.
Mm.
Ena sidan är det bostadsrätter, andra sidan är det hyresrätter. Ja. Våra barn kunde inte säga att vi bor på den fina sidan. För alla hus såg likadana ut.
Ja, visst.
Så ungarna visste ju inte att det här var egna hem. Eller alltså,
nej.
Att här har man betalat, här hyr man.
Ja.
Så någonstans så byggde man in, tycker jag, väldigt mycket liksom integration.
Ja.
Ja, och så jag tycker ju att Farmarstigen, Strand och alla de här områden där man naturligt får in, medan det här nya man har byggt, och då ska jag säga det har ju varit en manlig, det var ju Fredrik Saveståhl som drev på alla de här husen som bara pluppat upp. Och jag tror tyvärr att det är så att Moderaterna förlorade valet på grund väldigt mycket av att man byggde det enormt fula huset ute vid det som kallas för den strandade Finlandsbåten där ute vid Tyresö. Att man bygger såna stora hus. Folk gillar inte det.
Nej, det var lite för stort.
Vad säger du som kan det här mycket mer än vad jag kan?
Ja, jag tycker man alltså har dragit till för mycket. Jag tycker man har bibehållit känslan av att det här är en förort till Stockholm. Och Stockholm är inte en förort till Tyresö alltså. Nej. Och då tycker jag man skulle ha anpassat bebyggelsen. För det finns fortfarande mark att bygga på här ute. Det kommer man att se var det lider.
Mm.
Så att det vart för stort.
Mm.
Och det är inte bra om det måste anpassa. Stockholms stad hade ju väldigt noggranna regler när jag höll på. Takfötterna till exempel, de fick inte avvika från varandra i innerstad till exempel.
Nej,
men utan det kunde kanske få skilja upp en halv meter där takfoten kommer ner. Alltså, ja. För att det inte skulle vara stora skillnader mellan husen alltså. Men det är ju borta nu. Alltså. Mm. Nu bygger man ju hur som helst och det är det man gör.
Sune, det är därför jag gillar dig. Därför du säger de här sakerna som man inte får säga.
Nej, det gör jag.
Exakt, och det är därför jag beundrar dig, Sune. Det kan du säga i ett sammanhang där alla sitter och säger nu ska vi bygga stad. Det gäller att våga vara den som säger hur det är.
Ja.
Ja. Tack så mycket, Sune Linder, som är en av de personer som jag faktiskt beundrar för ditt mod. Att det, även i vissa sosesammanhang där folk inte gillar, där alla ska tycka lika, att ställa sig upp och säga någonting annat. Det är ganska tufft faktiskt. Det gillar jag, det uppskattar jag.
Ja.
Det skulle behövas fler sådana.
Ja, man har tappat spåret där också idag. Kanske inte här inte så mycket.
Jag tänker inte fråga dig vad du tycker om den regering och regeringspolitiken just nu. För då kan vi bli osams med alla våra vänner.
Ja.
Tack så mycket.
Tack själv för att jag fick komma hit.
Ja, ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren.